Karin, en god vän sedan många år tillbaka. Du har varit hur många år i Lysekil?
28.
28 ungefär. Ja. Ja,
hemskt lång tid.
Ja, men det är ju fantastiskt. Ja, fantastiskt. Så trogen din tjänst. Och, ja, mm. Det har varit häftigt att följa dig och liksom lära av dig så mycket som jag har gjort. Mm. Så det är kul att du är här. Och vi ber för Karin. Mm. Herre, tack att hon är här för att dela ordet med oss idag. Välsigna Karin, låt henne få tala det som du vill säga, Kristus. Mm. Fyll henne med liv, fyll henne med hopp, fyll henne med kraft. Mm. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen.
Ja, amen. Tack. Jag får väl tacka för förtroendet att få komma hit. Och det är lite, jag ska prata om det här med, tror jag, med kreativitet idag och skapelsegivna gåvor och det här vem man är och vad man kan och sådär. Och då känner jag väl lite sådär att den här församlingen har för mig alltid varit en förebild i det här med kreativitet. Redan på 90-talet när man var här, då var det liksom, det var dans och det var massa olika typer av musik. Det hade någon country-låsåsband. Det var liksom en helt, så jag kände, här finns en väldigt kreativ miljö. För några veckor sedan var vi här på en region då, med New Wine, och då när vi åt pizza så spelade Noel blockflöjt. Jag tror han heter Noel, va? Jajamän. Och jag tror att han spelade da-da-da, da-da-da. I alla fall det var det jag hörde, Eye of the Tiger introt. Jag vet inte om det var det. Så tänkte jag så här, vad fräckt att få spela blockflöjt nu för tid. För på min tid var det bara köp varm korv. Men han kom till den sen. Det blev köp varm korv sen också. Så tänkte jag, det har inte ändrat sig så mycket på musikskolan på 30 eller 40 eller 50 år. Men i alla fall, men då tänkte jag på det. Här sitter Noel och spelar blockflöjt när vi äter pizza. Och då ska jag säga ärligt, mina barn hade inte fått gjort det när de var små. Och då tänkte jag så här, vilken fantastisk miljö. Här, att man får lov att spela blockflöjt och hjärtans lust när de andra äter. Istället för, se så nu är de vuxna här och äter, så kan du gå ut och spela blockflöjt. Så det, jag blev så positivt berörd av det. Och när jag läste pedagogik för många år sedan så fick vi se en film. Det är säkert fler pedagoger som har sett den, om Reggio Emilia-pedagogik, tror jag den heter. Är det någon som vet något? Ja, precis. Och då är det en film som heter Ett barn har 100 språk, men berövas 99. Och det är en speciell pedagogik naturligtvis. Men det här, hur vi som barn, vi såg barnen här förut. De är ju av naturen, har de alla språk kvar. De har alla strängar på lyran kvar. Det är ingen som har stulit dem ännu. Och ju äldre vi blir så är det som att vi, livet eller den situation vi lever i liksom lite grann skäl våra uttryckssätt. Och ibland tänker jag att kyrkan gör det. Det kan finnas situationer och sammanhang där vi egentligen blir lite fromma, om du förstår vad jag menar. Det är lätt att prata om nådegåvor, men det är kanske svårt att prata om skapelsegivna gåvor. Och att vara en tillåtande atmosfär, om jag säger så. Gud är ju den stora kreatören. Allt är ju galet vackert, det vet vi. Och hur många gånger vi än har sett en soluppgång eller en solnedgång så stannar vi ändå till igen. Jag menar, hur stor variation finns det? Det är orange liksom. Och det är lite gult och det är lite lila vid havet där vi bor. Men ändå är det som att man stannar till och höjer liksom igen. Liksom. En gång så målar Gud en fantastisk solnedgång. Och jag tänkte på det när vi sjöng att du är ju skapad till att ge all ära till Gud bara genom att du existerar. Om Gud har skapat det han har gjort så här, till sin ära, så är det ju faktiskt så, oavsett vad vi gör, om jag säger så är vi skapade. Jag tror att han har sin lust och glädje och fröjd i att du bara existerar. Det är i sig en tillbedjan. Att vara den man är, att uttrycka sig så som man är, så som man är funtad. Liksom. Och en del av er tänker ju helt fyrkantigt. Och en del av er tänker så här, liksom, varmt och mjukt och form och härligt och alltihop det här. Man är helt olika. Men Gud skapar med färg och Gud skapar med form. Gud skapar med ordning. Ni som begriper bättre, jag vet att hela universum är skapad av samma beståndsdelar. För något förundligt vis. I en makalös ordning. Cellerna sköter sig själv i en fantastisk ordning. Och han är världens bästa återbrukare, Gud. För allting återanvänds igen och igen och igen och igen. Alltså vilken ordning Gud har skapat. Vi har byggt ett kök hemma. Eller vi håller på att bygga ett kök. Ett IKEA-kök, har ni gjort det någon gång? Det är skitsnyggt med lådor. Men jag tror att jag har byggt 50 lådor de här veckorna. Och innan man fattar hur man ska bygga den här lådan blir man ju vansinnig. I alla fall jag. Jag har inget tålamod. Men sen, det var klick, klick. Okej, ta vi nästa. Alltså samma system. Det är skitsmart. Och någon har ju tänkt ut det här. Eller hur? Någon har varit kreativ och tänkt. Hur ska vi på enklaste sätt få Karin Malmström att förstå hur hon ska bygga ett kök? Ja, man får en instruktion och den fattar man ju inte, så är det ingen idé. Men det här att det finns någon som också har använt sin sån förmåga till att förenkla för andra. Så det här med kreativitet och skapelse går väl, det sträcker sig över hela spektrat. Inte bara färg och form utan så många andra saker. Men ibland tänker jag att vi kanske reducerar Gud och oss själva till något mycket mindre. Jag tänkte vi kan lägga ut, jag har lite bilder. Ja, det ligger ju där. Och jag tänkte bara, har ni hört det här? Ja, det har ni gjort. Regeringsbildandet som aldrig blir något. Och det är ju ganska allvarligt. Och det stämmer till bön. Så alla vi som bad för valet innan, för det var väldigt mycket bön innan valet, kommer ni ihåg det? Vi bör ju verkligen fortsätta be. Tills det blir rätt personer på rätt plats. Det verkar vara väldigt avgörande för vårt land just nu. Så det är som att det är, ja, så fortsätt med det. Men de har sagt så här. Någon måste bilda en regering som riksdagen kan tolerera. Känner ni igen det? Och då man tolererar någonting så är det ju så här att. Ja, gillar det ju inte egentligen, men okej då. Det andra man kan ha, det är man kan ha en miljö där man är tillåtande. Där man säger, ja. Det är okej. Vi låter det vara så här. Eller så kan man ha en miljö som är uppmuntrande. Som är liksom, yes, bra, kom igen, gör det igen. Och jag tror att ganska ofta i våra liv, om jag nu generaliserar lite grann, så rör vi oss ofta mellan tolerans och tillåtelse. Jag tänkte på det förut när vi pratade om fäder. Och så här, jag har ju en pappa och han är fortfarande i livet och vi ska dit och äta middag sen. När jag var liten och spelade piano så kan jag säga att det var på en nivå mellan tolerans och tillåtelse hemma. För jag spelade väldigt mycket. Ni vet, man är så här i tonåren och man bara håller på timme ut och timme in. Det var ju säkert extremt jobbigt. Men det fanns också en attityd i vår familj att man inte ska skryta över sina barn. Mina föräldrar tyckte det var fruktansvärt fult när någon skröt över sina barn. Grannar så gjorde det till exempel. Så att jag tilläts hålla på, men det var väldigt lite uppmuntran. Om jag tänker tillbaka. Det var sällan någon som vågade säga hemma att det lät bra. Det gjorde det säkert inte heller så mycket. Eller att jag kunde sjunga, eller att jag var bra på saker eller sådär. Utan det fanns en miljötolerans och tillåtelse, men inte så mycket mer. Jag tror jag kan klicka lite där, ska vi se vad som kommer upp. Om ni slår upp andra Mosebok. För det här vi ska landa lite. Så tänker jag, hurdan är då Gud? Är han bara tolererande? Ja, jo. Du är ju inte riktigt som jag hade tänkt. Men du får väl vara med i alla fall lite grann. Liksom. Du är inte riktigt lika bra som de andra kristna. Men möjligtvis. Eller är han tillåtande och säger så här att. Ja, jo, men du kan väl få vara med. Det går bra. Eller är Gud uppmuntrande? Är Gud en som från himlen bara ropa ja! Yes! Hennes pappa glömde att tala om att hon kan sjunga. Men hon där, som står på scenen nu, Karin där, hon är min. Jag tog henne. Jag hittade henne. Jag gjorde henne till min. Och jag älskar henne. Allt är hon. Jag älskar henne som person. Trots alla brister så är hon min. Är Gud sån? Ja, Gud är sån. Hur vet vi det? Jo, vi kan läsa i Bibeln här. Då vet man att det är sant. Andra Mosebok 3, ifrån vers 8. Och där är när Jesus, inte Jesus, utan Mose möter Gud i den brinnande busken. Han har sett liksom hur folket har betryckt, så står det så här: därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Det är land där det bor kananéer, hittiter, amoréer, periséer, hiver och jebusiter. Vi kan ta nästa bild. Någon har myntat några väldigt bra begrepp, och det är en amerikan, för det är på engelska, men som är så här: not enough. När man bodde i Egypten så hade man inte tillräckligt. Kommer ni ihåg? Man drog ner på ransonerna och la på dem mer arbete. Det var inte tillräckligt. Man svalt, man led, man levde i slaveri. Man var i en miljö som inte var tillräcklig. Och varje människa tror jag är skapad till, eller jag vet det, att få leva i en miljö som inte bara liksom är inte tillräcklig eller tillräcklig, utan som är mer än vad man behöver. Varje människa är värd det. Fantastiskt många människor lever fortfarande i slaveri, och vi gör det också delvis ibland på vissa områden. Men här lever man i situationer man inte har tillräckligt. Vad händer då? Jo, Gud kallar Mose här. Vi läser inte ner. De drar ut i öknen genom Röda havet. Fantastisk berättelse och en sann berättelse. Och så är man i öknen, och då har man just enough. Eller hur? Manna för varje dag. Just precis vad man behöver. Och man fick faktiskt inte ta mer heller, för då bara det blod och maskar och skiter i det. Inget roligt alls. Utan man fick ta det som Gud gav för dagen. Man levde ett ständigt beroende av Gud, väldigt fint, men man fick det man behövde. Men vad är det Gud har kallat dem till? Jo, ett land. Ett rymligt land. Och ett land som flyter om mjölk och honung. Alltså mer än tillräckligt. Mer än tillräckligt. Och det var lite det du nämnde förut om förväntan, som någon hade med sig, den här känslan av. Vi har ibland en förväntan på att jag får vara nöjd om jag kommer till just enough, liksom. Och jag tror att vi ibland också lägger det på varann. Var inte riktigt precis så där mycket som du är, utan lägg lite band på dig. Och vi gillar dina andliga gåvor, men vi gillar inte riktigt dig som person. Eller allt det du bär, så att säga, va? Och Gud är tvärtom så uppmuntrande, så överflödande i det han ger. I Psaltaren 18 så står det också så här: Gud förde mig till en rymlig plats för att han har mig kär. Det finns en plats som inte är trång för varje människa. Och jag tror att det här är så viktigt för oss som kyrka, om man får säga så, eller som kristna, att hitta tillsammans i miljö som inte bara är tolererande eller tillåtande, utan som är starkt, starkt uppmuntrande. Sen vet vi, när man tänker igenom sitt liv så här, det finns massor med saker som gör att gåvorna krymper. Det finns massor med saker som gör att det kreativa dör, att lusten dör, och vi kan räkna upp många sådana. Livet far liksom illa med oss ibland, om man säger så. Men det här att få komma in i en miljö då, där jag igen får återupptäcka mina gåvor. När man igen bara får sitta och skriva, om det var det man gjorde när man var liten. Eller där man igen målar, där man igen uttrycker sig. Och hade Gud nu varit lite tråkig, så här tänker jag så här, då hade vi bara sjungit en enda stämma med ett enda instrument. Eller om man spelar fotboll, så hade det räckt att man gjorde mål, bara törta, 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 mål. Men vi tycker det är jättesnyggt när Zlatan gör en sån här bicicleta. Ni vet det här dundermålet han gjorde någon gång. Det här att det finns liksom en för mycket. Varför finns det det? Varför är det inte bara liksom just enough? Nej, det finns för många toner på Gud. Liksom. Det finns för mycket skicklighet som Gud har lagt ner i oss, som behöver få komma ut, och vi uppskattar det. Och vi går igång. Jag bara tycker, wow, vilket mål! Liksom. Jag såg ett jättesnyggt mål igår. Det var ett hockeymål. Jättesnyggt. Alltså, det var inte jag som gjorde det. Inte du heller. Det var på tv. I alla fall. Det här liksom, att vi förminskar ibland och reducerar ibland Gud till något annat än vad han är. Nu ska jag säga två saker bara detta innan tiden går ifrån mig. Vi då i den kyrkan jag jobbar i och finns i, så försöker vi utrymme för det här. Det går sig så där. Men vi kör upp en bild här, ska vi se. Här har vi Lysekils kor. Och ni som varit i kyrkan vet att den är överdådig. Finns hur mycket pynt som helst. Vi mår än enough. Och ändå slänger vi upp mer. Och jag skulle vilja säga bara något kort om det här. Inte för att det här är så fantastiskt lyckat hos oss. Men jag tror att det finns något med det kreativa och profetiska som är viktigt att få fram här. Därför hur kan vi vara en uppmuntrande miljö? Och då tror jag att det är så att allt det Gud talar, de bilder vi får, de tilltal till församlingen som kommer, behöver bli kött och blod. Och de behöver på något sätt exemplifieras. Sen om det är att man gör någonting tillsammans eller att man ändrar på någon praktisk sak. Eller att det faktiskt också ibland då får kreativa uttryck. Det kan vara lite olika med det. Men jag tror alltid att det behöver ta sig uttryck. Här har vi ett hjärta och den bilden snodde vi egentligen från New Wine-böter, tror jag. Kommer du ihåg det? Jättehjärtat. Men vi hade en sån här grej för några år sedan att vi skulle proklamera att Gud är god. Och det var ett starkt tilltal till vår församling. Därför att det var nämligen så att vi var ganska upprörda över det allihopa. För vi tyckte att Gud var inte så god. Därför att vi gick i de stora svårigheter. Och vi kände så här, hur ska vi kunna säga att Gud är god när någon just har förlorat sin livskamrat? Eller när någon håller på att kämpa med den här sjukdomen. Det är bara provocerande att säga att Gud är god. Kan ni förstå känslan vi hade? Och vi diskuterade det här jättelänge. Men någonstans var det ändå det här. Vi måste få tala om att Gud är en god Gud. En överflödande Gud. Det finns ett land av mjölk och honung. Visserligen finns det hepatiter eller de heter det, som är taskiga och farliga. Men det finns också en plats, ett utrymme för oss där. Liksom, där Gud liksom bara överflödar. Så vi gjorde det här hjärtat och det har fått så mycket kritik. Det har varit skrivelser i församlingsråd och allt vad det har varit. För att hjärtat hänger där och det måste ner. Och det hänger kvar. Tills detta inpräntat i oss att Gud är god. Vi kan ta nästa exempel och det är en ännu sämre. Så här var någon som målade en fantastisk bild av en virvelvind. Och jag ska inte dra hela storyn om det, men en bild som talar starkt till oss som församling. Men vi kände att det räckte inte, för den här bilden är en liten teckning så här. Utan vi skulle göra en virvelvind och vi försökte i 1,5 år. På 3 kreativa kvällar vi hade. Vi skulle ha kvällar där vi skulle försöka baka skarpande tillsammans så här. Gick jättedåligt. Några skulle tyda drömmar och det var 2. Och någon skulle göra den här virvelvinden och det gick inte bra. Men vi avsatte tid i alla fall. Och till slut så blev det en virvelvind. Och så ser den ut. Och några har sett den, för vi gjorde den till profetskolan förra året. Och jag tror att varför är det viktigt att göra det som Gud säger? Varför måste det få form? Liksom? Jo, därför att vi är kreativa. Vi är gjorda så här som människor. Det vill ut ur oss. Men jag tror också att det är viktigt som församling att bevara det Gud har sagt. För faktum är att vi glömmer. Om jag inte hur ni är här. Men vi glömmer de tilltal Gud har gett oss. Så vi behöver hänga upp dem i koret. Så det första vi ser när vi kommer till kyrkan. Det är en påminnelse om. Ja, just det, ja. Gud har talat om en vind, han har talat om en virvelstorm. Gud har talat om att rycka upp. Gud har talat om att bygga nytt. Gud har talat om sin andes vind om en väckelse. Ja, just det. Ja. Vi måste ha en virvelvind. Liksom. Så det är det ena. Sen tänkte jag på en annan sak och det är nästa bild. Och det är vår trumbur. Jag måste ju nämna den. Ni har ju också en trumbur. För vi har ju en jättetjusig kyrka och man får inte göra vad man vill i den. Men så är det så att ljudet går bara så här, va? Så vi har haft, vad heter det, digitala trummor. Eller sådana där synt, ja, digitala. Det vill vi inte ha, vi vill ha riktiga trummor. Då behövde vi en trumbur och tänkte jag, så det kan vi köpa in från Tyskland. För det finns ju trumburar, alla andra köper ju trumburar någonstans ifrån. Nej, sa några hemma hos oss, det kan vi inte göra. Vi måste bygga en. Och det blir mycket billigare och mycket bättre. Och den är byggd, som ni ser, den blir jättedyr. Jag som attesterar räkningarna. Och jag bara tänkte så här, gode Gud, bara ingen titta på det här. För det var skickat från hit och dit och fram och tillbaka. Men varför vill ni ha med den där trumburen? Jo, därför jag tror också att det finns någonting i att uppmuntra kreativitet, i att ge utrymme för det. Vi har bara egentligen en trummis i vår församling. Som kan spela trummor något som är bra. Ganska bra. Riktigt bra ibland. De andra kan spela kajon. Men vi tror att vi ska trumma mer, om jag får säga så. Och då måste man ge rum för det. Ibland tänker man så här att i en församling, ja, men vi väntar tills det kommer underifrån ett behov och då kan vi göra rum för saker och ting. Vi gör precis tvärtom. Vi gör rum för det. Därför att då får man sedan befolka detta rum. Och jag tror att det är bibliskt. Det finns ett land med utrymme. Vi måste ge utrymme. Här finns plats liksom. Här får du träda in. Du får träna. Men du får träda in här. Här finns ett utrymme för din kreativitet. Just när vi är på att bygga ett bönerum av samma skäl. Eller vi har inte på att bygga den förresten. Ska jag 1 januari. För Gud har talat om att vi ska vara en plats för bön. Och vi ska ha ett rum som är öppet 24 timmar om dygnet. Det är lite krångligt när man är i Svenska kyrkan och en låst kyrka och allt det här. Men det har börjat, det ska nog gå. Och Gud har påminnt om det så många gånger. Men vi måste ge plats för bön. Man kan naturligtvis be ändå. Det är inte det, men Gud har talat om det. Vi måste göra ett rum. Och där kan människor komma och be när de vill. Och det kommer att förändra vår stad. Så det gäller att ge utrymme för det här. Och det tror jag ligger i uppmuntran. Att ge utrymme för saker. Och där ger vi utrymme för människor. Vi kan visa en bild också av ett misslyckande här innan jag avslutar. Det här är vårt påskmisslyckande. Vi påskas. Korset är fantastiskt. Det är byggt ut av drivved. Det är också någon som varit ute och ni vet, rott ut typ så här, var att ta i, men kört ut på sjön och plockat drivved och byggt ett fantastiskt kors som vi använder. Men i påskas fick Hans och jag en idé, våran präst, att vi skulle bygga graven liksom. Och det är det man ser här i kanten. Och den skulle vi slå igen där Jesus dör. Vi skulle öppna den på påskdagen. Och den skulle smyckas efterhand. Vi tänkte så här att det måste finnas människor i vår församling som älskar grönt och blommor och sånt här. Så om vi sätter en grej här, och vi hönsnät och så lite grönt, så kan man komma dag för dag och tacka Gud genom att liksom komma med någonting mer. Det var ingen som köpte. Jo, en person tror jag. Men Hans och jag, vi köpte blommor. Och det blev inte så vackert som jag hade tänkt. Men vi ville ge utrymme för. Och jag tänkte så här, nu kommer alla kvinnor, förlåt, och män som älskar liksom det här med växter och att få liksom smycka graven. Det är en jättefin känsla. Eller en fin tanke. Ungefär som Maria som fick smörja Jesu fötter inför hans begravning. Men det var ingen som nappade. Men jag skulle kunna tro att vi gör samma sak i år igen. Lite envetna nämligen. Och jag tänker att till slut så kommer det att ge resultat. Nåväl. Om man nu då har tappat sig på vägen då. Hur kan vi hjälpa varandra? Att inte bara vara tolererande eller toleranta. Tillåtande utan vara uppmuntrande. Ja, det kan man ju fundera på. Och jag tror det handlar mycket om att lyssna till Gud. Göra det han har sagt och ge utrymme för det. Det är ju en sak. Men det handlar också om att ge utrymme för varandra i alla de sammanhang där vi finns. Och ytterst är detta vår tillbedjan. Och Gud attraheras av tillbedjan. Och jag tror att Gud också attraheras av det vackra. Och då kan vi veta att det vi bär i vårt hjärta är inte bara smuts och fult. Utan mycket av det du bär i ditt hjärta är vackert. Och dina skapelser, dina gåvor är vackra för Gud. Jag tror att de attraherar Guds ande när vi använder oss av dem. Det är vår tillbedjan. Och jag tänkte bara på en sång när vi ska sluta nu. Vi ska få lyssna på en annan sång. Som jag har lyssnat på mycket de sista veckorna, som heter Defender, tror jag att den heter. Inte om någon känner igen den. Då finns det ett litet stick där som är så här. And when I thought I lost me, you knew where I left me. You reintroduced me to your love. You picked up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. Även det jag har förlorat på vägen, liksom. Av olika anledningar. Bitarna som har fallit isär liksom. De har liksom Gud plockat upp så här. Han har hittat mig när jag själv inte vet vad jag var. Han har hittat din kreativitet när du inte minns vart den sitter längre. Gud känner till alla delar i ditt liv som igen behöver få plockas ihop och sammanfogas. Och han är liksom din beskyddare. i allt upp det här. Han är den som plockar upp oss igen. Sätter ihop det som det var tänkt igen. Och jag tror att vi som församling har förmånen att få lov att vara en sån miljö. Där vi kan hjälpa varandra med det. Att gå från tolerans till att tillåta till att uppmuntra. Och det attraherar Guds närvaro. Jag är alldeles övertygad om det. Det attraherar den helige ande. När vi tillåter varandra att vara vackra på alla de sätt vi kan. Och när vi vet att det är vår innerligaste tillbedjan. Att leva Gud som den jag är. Tack. Ja, en applåd. Får vi aldrig hemma.